hon dör ändå. Det är tragiskt som 17. Allt hon ville var att ta sin man till Portugal, men hon slipper se skiten sen.
Hon skulle också bara kunna flytta till Portugal själv, eller?
Men man gör inte så.
Du, det här handlar om överklass. De tänker inte som vi.
Jag känner Eleanor lite av en drama queen ändå.
Mm, tiny, tiny bit. Vårdag 1991 promenerar SVTs dåvarande manuschef Peter Falk med sin hund på Djurgården. Han har nyligen legat bakom Sveriges första tv-såpa Lösa förbindelser och knäckt Falcon Crest på tittartoppen med sin serie Varuhuset. Han ser ut över vattnet och båtarna som glider på vågorna och tänker, där ute, där finns en hel värld och rederiet är fött. Den 20 augusti 1992 har serien premiär på Kanal 1 och efter bara 6 avsnitt passerar den 2-miljonersstrecket i tittarmätningarna. Från 1992 till 2002 sänds 318 avsnitt under 20 säsonger och över 30 000 manusider skrivs, vilket än idag är svenskt rekord. Såpan om familjen Dahlén och besättningen ombord på Freja har stoltserat med svensk skådespelarelit. Susanne Reuter, Bert-Åke Varg, Mikael Persbrandt, Kim Andersson, Per Moberg, Regina Lund, Peter Harrison, Yvonne Lombard, Johan Reborg. Nej men snälla någon, det fanns inte ett dramaternamn som inte befann sig ombord någon gång mellan 1992 och 2002. Alla avsnitt finns att se på SVT Play och vi har sett ett urval av dem till det här avsnittet. Handlingen kort för våra unga lyssnare var alltså en svensk version av Succession som möter Downton Abbey. Den rika redarfamiljen Dahlén slåss om vem som ska ta över företaget efter pappa Reidar och ombord på båten Freja har verklighetens folk, det vill säga maskinister, kallskänkor och övrig personal, egna relationer och intriger. Och mötet mellan de olika världarna resulterar i kärleksaffärer, kidnappningar, spelmissbruk, stalking och många dråpliga upptåg.
Energierna, de frigörs bättre i ett vidare och större rum.
Jaha. Och när de har frigjorts klart, vad händer då? Lyfter det då, eller?
Mina händer kommer att kunna bota.
Jaha, det ska bli en sån här kiropraktor.
Torbjörn? Ja. Har du ont någonstans?
Va? Nej. Nej, jag har inte det. Torbjörn. Nej, det är bra. Nej! Nej, men jag har inte.
Torbjörn.
Hur var din relation till rederiet, Ann? Och hur har det varit att se om det?
Min relation var att jag brukade kolla på det med farmor och farfar. Mm-hmm. Vi var stora fans allihop. Eller jag minns att vi liksom ringde varandra. För det var ju på torsdagar så jag var inte alltid hos dem. Men ibland tror jag det gick på repris på helgen. Mm. För jag minns verkligen att jag såg det med dem. Men jag svek rederiet och gick över till Tre Kronor på heltid. Ett tag såg jag båda två. Men Tre Kronor, sorry to say, var ju lite mer ungdomligt än vad rederiet var. Det är så tråkigt så fort de är i ett styrelserum.
Jaha, tycker du?
Ja, det är fruktansvärt trist.
Nej, men jag har verkligen slagit när jag tittat senaste dagarna här på hur otroligt mycket Succession första säsongen är. Alltså det är så starkt med liksom, de här tre syskonen som ska liksom slåss om vem som ska ta över. En vill inte och så vidare. Det är väldigt mycket drama och det tycker jag är svinbra.
Ja, på kommunikationsdepartementet är vi införstådda med problemet. Och staten kan gå in med en subvention om vissa krav till mötesgås.
Och de kraven består av vad då?
Ja, bland annat lättnader av transportkostnader inom vissa exportgrenar.
Nu får du vara nog.
Vi har ju en gäst också idag som är Sveriges främsta expert på rederiet, enligt mig. Kanske inte enligt sig själv, men en person som är väldigt mycket mer nära källmaterialet än vad du och jag är. Välkommen hit Annika Bäckström, merch-general och AI-expert och rederiet-expert.
Ja, tack så hemskt mycket. Jag har ju funderat på det här, vem jag är i relation till er och eran podd.
Ja, du har ju skapat våran merch, du har skapat våran såna cover art för podden, som ju är den, liksom, det som jag tror de flesta känner igen när det gäller oss.
Så jag har funderat på då, om vi säger att ni är Army of Lovers och jag är eran Camilla Thulin.
Jag håller med om det. Jag är osäker på om Ann tycker att det är...
Det är jag och Annika har utarbetat det här ihop. Okay. Så vi har avslutat det här för dig nu.
Okay,
det är så vi ser på henne. Men jag är gärna Jean-Pierre om du är Bard.
Oh, tack.
Ja, men för de andra byts ju ut.
Fan.
Du är Alexander Bard.
Så jävla elakt. Okej, okay, ja. Absolut. Tack.
Känns det bra?
Jag håller ju inte med, men jag menar, ni har ju uppenbarligen pratat ihop om det innan.
Men
så...
Bard är ju ändå någonstans hjärnan.
Men jag vill inte ha den hjärnan.
Men så länge dagens feminister håller på att göra kvinnor till dåliga kopior av män och slåss för att de ska vara det, kommer kvinnorna att vara jäkligt illa. Och jag lovar det, alla de här kvinnorna i 35-40 års ålder som springer rakt in i väggen och blir utbrända idag har vågat bråka med biologin på ett sätt som kvinnan inte ska behöva göra.
Annika, vad är din relation till rederiet?
Jag har sett väldigt, väldigt många avsnitt. Det var inte pandemitittning, nej.
Det är sjukt.
Ja, det var pre-pandemitittning. Mm. Tänk bara om jag hade vetat att det skulle komma en pandemi och jag hade kunnat titta på det då istället. Ja.
Vilken dröm.
Vad mycket tid jag hade haft till att göra annat.
Ja. Mm.
Men då hade du ju kunnat titta på de sista 10 säsongerna som du inte riktigt orkade med.
Min relationskarta har jag fokuserat på de 10 första säsongerna. Men sen har jag insett att jag har kollat lite pö om pö fortsatt. Mm. Så jag har sett mer, jag har lite koll på vad som hände sen.
Mm.
Men det är när det kommer till Remmer-familjen, då börjar lite grann min kunskap.
Mm, fattar, det är ganska intrikat. Mm. Men du har ju fortfarande sett mer än vad vi har gjort oavsett. Så att...
Jag vet jättemycket om de 10 första säsongerna.
Ja, fantastiskt. Det ser vi fram emot att höra mer om snart.
Precis, relationskartan kommer ju senare.
Absolut.
Vi har tittat på flera avsnitt så här, var och försökt dela upp det och så här. Och det är ju väldigt underhållande och det, liksom, det går att titta på idag, vilket man inte kan säga om så mycket.
Nej.
Så egentligen uppmaning till alla lyssnare som då inte har så mycket koll, gå in och kolla lite. Och då skulle jag vilja säga, titta inte, liksom, börja inte med så här, de sista säsongerna.
Nej.
Utan piken är ju någonstans runt så här, säsong 5-6 och går uppåt liksom, ja, upp till typ säsong 14 kanske. Alltså mitten av serien är ju det bästa skulle jag säga.
Jag tycker man kan börja från början.
Ja, det kan man också göra.
Då får man med sig Susanne Reuter också. Hon är ju otrolig.
Jag verkar trevlig.
Jo, men det är ju självklart. Allting hon gör är ju så väldigt trevligt.
Nej, men Renate...
Vi har ju tittat på lite olika avsnitt. Du började kolla på första avsnittet. Men innan du ska få recappa det så har jag kollat lite på hur det såg ut i pressen innan avsnittet sändes. För redan innan det sänds då 1992... I augusti så är det ju jättemycket uppsnack i pressen, vilket jag inte var beredd på alls. För så känns det ju kanske inte som att det är lika mycket idag, men här är det verkligen så här, alltså redan i april när SVT droppar att man ska göra den här satsningen så börjar folk liksom ha åsikter om det och det dyker upp i dagstidningar, vilket jag tycker är jätteintressant. Diskussionen är väldigt mycket så här, för innan rederiet så som vi pratade om, som jag nämnde i introt, så hade man gjort lösa förbindelser och sen varuhuset, och så hade man även gjort en serie som heter Storstad, och Storstad hade ju varit en sån där serie som hade blivit en liksom en älskad serie under väldigt kort intensiv period. Så diskussionen var väldigt mycket, kommer det här att bli lika bra som Storstad, kan de göra det igen? 4 månader innan serien har premiär så hittade jag liksom den första insändaren om rederiet. Det är alltså 4 månader innan det här överhuvudtaget har hänt så är det någon som är upprörd. Och då är det ju för att man från SVT:s håll har gått ut med att man bland annat då kommer ha en familj med i serien som heter Borrelia i efternamn, och det ska då vara skurkfamiljen. Det händer aldrig sen, och det kan ju ha att göra med den här insändaren från Tompa John som skriver så här. Enligt Peter Falk, intervjuad i Expressen 24/3, så ska rederiets kanal 1 handla om 2 konkurrenter, familjen Dalén och Borrelia. Vet herr Falk vad Borrelia är för något? Det är en sjukdom som man kan få fästingar. Har herr Falk haft Borrelia? Ja, så inte, men det har undertecknat och det är kolossalt obehagligt. Helt enkelt, det blev inget familje Borrelia och så kallad Borrelia Line som det skulle heta, utan det blev andra namn istället.
Var allting tänkt som liksom humorserie. Jag tänker att Reidar heter Reidar är ju också någon slags komik i det hela.
Det är det verkligen. Man skulle kunna tro det. Det är oklart här. Det är så pass långt i förväg så jag antar att de inte ens har börjat skriva manus ännu. Men Tompa John är redan förbannad. Så som tur är så blev det ju liksom inte... Det blev ingen Borrelia Line.
Jag måste ge Tompa John rätt dock.
Ja, verkligen.
Det låter ju fruktansvärt.
Ja, och också så här, det är ju en sjukdom. Sånt skämtar man inte om.
Ta ner hela trovärdigheten ja. För Rederiet som serie. Absolut.
Exakt. Sen när trailern för Rederiet väl börjar rulla kvällstid då i kanalet så är det i sig en jättestor tv-händelse. För att då är det ju så här, nu ska hela Sverige få se den här stora tv-satsningen, de första små glimtarna på kvällstid liksom. Och krönikör Marika Ehrenkrona skriver i Expressen tv dagen efter att den här trailern först har visats. Snart startar Rederiet. I en trailer svänger Barbie-liknande ansikten förbi i trans. En snutt klipps in. Där hinner far säga till son att han ska ta över fast han inte vill. För han vet vad det innebär. Dallas på svenska ungefär. Efter varuhuset och storstad ska de boaserade väggarna i en svunnen rederinäring fascinera. Svårligen. Kanal 1 Drama har just fått alla priser för Ingmar Bergmans och Billy Augusts tv-film Den goda viljan. I ett normalt företag skulle en sådan framgång leda till nya pengar och projekt. På tv är det tvärtom. Där tar pengarna slut och efter kvalitetsfilm kommer 7 svåra år med förtjusande billig och praktisk produktion. Rederiet blir ett straff för att vi lustfyllt förslösade allt under några kvällar i julas. Jag har inte så mycket mer att säga om det här än att jag tyckte att det var kul att hon tyckte att ansiktena i trailern var Barbie-liknande. Jag vet inte om jag håller med.
Skönhetsstandard annorlunda då.
Ja, verkligen. I tidningen Arbetet så oroar sig insändaren Ingegärd Johansson för att en så våldsam tv-serie som Rederiet ska sändas på dagtid eller på en barnvänlig tid och vad det ska göra med dagens barn och ungdomar.
Och det ser vi ju här på oss tre.
Ja, det gick åt helvete. Veckan då Rederiet ska ha premiär så kör flertalet tidningar artiklar om serien eller tvåloperan då som den kallas med pedagogisk genomgång av handling och karaktärer så att ingen ska liksom känna så här när de väl sätter sig ner framför tvn och det sänds så att de inte hänger med. Och skvaller som till exempel att en kvinnlig karaktär har gjorts om då eftersom en levande svensk redarfamilj uttryckt oro i förhand för att allmänheten skulle kunna tro att deras dotter också är nymfoman, precis som en av karaktärerna i serien är. Så de har fått ändra lite. Så jag tror att det var Rebecca Dahlén som då var tänkt att vara nymfoman, men som man sen då fick ta bort den lilla.
Undrar om det fanns fler likheter med då redarfamiljen då?
Ja, precis. Sen sänds i alla fall premiäravsnittet och det ska du berätta lite om han.
Förenare miljö. Förrädare Dahléns. Förenare miljö. Förrädare Dahléns. Man hör inte riktigt vad de ropar. Men de protesterar då mot en utbyggnad av färjeterminalen. En hop statister som har samlats. Och i varierande grad engagemang så gör de Reidar väldigt upprörd. Han står i våningen eller kontoret då som det är. Det är sekelskiftet på Strandvägen. Och samtidigt får vi höra på radion att de rapporterar om Dahléns planer på en utbyggnad av färjeterminalen som då skulle förstöra miljön här omkring. Och Reidar säger upprört att man skulle kunna tro att han var köpt av demonstranterna. Det är typiskt journalister att piska upp stämningen så där. Och jag känner, vad modernt med så här alltså öppet journalisthat som vi upplever nu, redan då. Susanne Reuter kommer in, spelar dottern Renate. Renate skriker, man kan inte vara bäst på allting. Och springer ut. Och det här är inte första gången som hon överreagerar. De har alltså en far- och dotter-konversation där man får se då att Renate vill väldigt gärna ta över Dahléns, men hon får inte det för Reidar. Vi får också se en orakad Mikael Persbrandt presenteras som ny pojkvän till den yngsta Dahléndottern, Rebecca, som du pratade om. Så hon är alltså inte en informal längre, utan nu har hon en stadig kille. Och hon presenterar honom för sin bror Rolf på båten Freja. Rolf är då kapten för Freja. Och han har för övrigt då en otrohetsaffär med Sofie Sjögren, syster till Tony och dotter till Gustav, som vi snart kommer att föra mer om. Och Rolf säger då till Ola, dig har vi hört mycket om. Vad har Rebecca sagt? Säger Ola då, Mikael Persbrandt. Ja, att du har en underbar... vadå, penis? Alltså det blir tyst där, men jag antar att det var det som avsågs. Ola frågar då Rolf efter vägen till toaletten, men av oklar anledning så placerar han istället en bomb inne i linneförrådet. Och i en bihandling så får vi följa en ny hittstäderska som heter Pirjo Koskinen som placerar sin son i bollhavet utan barnvakt. Vi får tyvärr inte veta vad hon säger på öppet arkiv för de textar inte finsk dialog. Dåligt. SVT Play gör det nu. Christer Henriksson, han spelar intendenten Björn Lindman och han tar nästan Pirjo på bar gärning när hon låser in sitt barn i ett linneförråd. Och barnet ser man då leka med den här bomben. Allt som utspelar sig på kontoret är jättetråkigt, förutom att jag ser att Hans Wahlgren är med i styrelsen. Kul för mig och kul för alla som följer Wahlgrens värld. På båten, det skiftar fort här då, mellan båten, Freja och Dahléns kontor och familjen Dahléns privatliv. På båten så fyller kallskänkan Gärd år och blir firad av sin muntre man Gustav Sjögren som jobbar i maskin. Han har inte lyckats köpa en tårta till Gärd och är därför skitsur. Men Gärd ramlar tyvärr ihop på grund av sina höftproblem och firandet kommer av sig. Trots att sonen Tony kommer in och har köpt en tårta. Renate slattkejmar känner sin lilla syster Rebecka vid en trevlig familjemiddag hemma hos Dahléns. Renate springer ut och skriker igen när Rida säger att han tycker att Ola verkar trevlig. Ola går och har ett mystiskt telefonsamtal inne på Reidars kontor, vilket visar sig vara ett bombhot som han ringer in. För strax så får Reidar ett samtal om att Freja har en bomb ombord och nu brakar det lös. Bomben är tidsinställd och ska detonera vid midnatt, så naturligtvis sitter alla lugnt och stilla kvar i kapten Rolfs hytt. Det flygs en helikopter till Freja och städerskan Pirjo hittar då bomben in i linneförrådet. Och jag gissar att det var det som ungen sa på finska, men jag vet inte eftersom det inte är någon text. Sen hamnar bomben i en vagn med linne och en gäst som hittills har varit väldigt skojfrisk med ungen drar iväg med honom och vagnen samtidigt som helikoptern under stor dramatik landar på taket med insatsstyrkan. Allt är mycket dramatiskt, men Pirjo lyckas peka ut den här bomben när den är inne i baren och den utlöses aldrig. Och det visar sig sen i avsnitt 2 som jag då har tjuvkollat lite på för att få veta liksom, vad fan var det här för någonting. Att det var Henrik Bjurhed, vd på Megaline, som hade utpressat pojkvännen Ola, Mikael Persbrandt, att placera bomben på båten. Eftersom, och det här förstår jag eftersom Ola säger rakt ut, det här är ju rena utpressningen. Men Henrik säger då, tjänster och gentjänster. Och det var ungefär en snabb genomgång av handlingen i avsnitt Farlig kryssning.
Just det.
Det är mycket rafflande.
Det är verkligen rafflande, men bomb i första.
Mm. Jag måste nog säga Megaline.
Bättre än Borrelia Line som ja. Det var tänkt.
Det var liksom, vad ska det heta annars?
Mm. Ja, nej, men verkligen. Ja. Det är ett otroligt första avsnitt. Gåsud från första till sista stund. Och kritikerna dagen efter är ju eniga. Rederiet är lika bra som storstad, om inte bättre. Det kan till och med vara bättre än Dallas. Ja. Aftonbladet 21 augusti. Åsa Moberg skriver... Inledningen av Rederiet var det bästa jag sett i en svensk produktion i denna svåra genre. I Falcon Crest hade Pirjos son suttit kvar på tvättkorgen med bomben tickande under sig till nästa vecka. Jag undrar varför man inte unnar oss en rejält uppjagande slutscen. Och det här är någonting som återkommer lite i uttalanden dagen därpå. Eftersom vi självklart som svenskt folk måste få uttrycka oss i tidningen sådana här stora nyheter sker, så har ju både Aftonbladet och Expressen öppnat sina telefonslussar och låtit folk ringa in och berätta vad de tyckte om avsnittet. Och där är det ju genomgående många som tycker att den här bomben borde fått liksom vänta med att brisera eller inte brisera till nästkommande avsnitt för ökad cliffhanger-effekt. Vad tycker ni?
Ja, men jag tycker nu ändå att det var nog ett bra första avsnitt för att ändå fånga liksom känslan. Mm. Tänk vad jobbigt att vänta en vecka på det där.
Jag tycker att de bara skulle låtit bomben spränga hela Freja och så var det hela avsnittet. Det hade varit kul.
Ja. Expressen skriver också dagen därpå, det är Margareta Svärs då, som tycker att Tvåloperan är ovanligt hårdkokt och påminner mer om en Hassel eller en Hamilton-deckare än Goda grannar eller Varuhuset. Och det kan man ju hålla med om lite också, just för att Persbrandt med våra ögon sett ger lite den viben eftersom han senare kommer att bli Gunvald med svenska folket och sådär. Men redan här så gör han ju en väldigt bra gangster. Svart tycker för övrigt att det är smått skakande att avsnittet kretsar just kring att ett barn riskerar att sprängas i bitar. Efter att citat ha sett barn i Somalia och Sarajevo kunde man ju tänka sig att ännu en unges lidande skulle innebära alldeles fel verklighetsflykt. Där kan man ju ha olika åsikter om vad tv har för funktion och underhållning är för någonting och sådär. Men det hade kunnat skrivas även idag, kände jag.
det sjukaste i det hela är ju att hon tar med sitt barn på båten, placerar det i ett bollhav och tänker, det här blir bra, och sen ett linnenförråd. Jag har då jobbat som hyttstäderska på färja, ska sägas. Och det var ju absolut ingen som tog med sig ett barn. För det vore ju jättedumt.
Ja, verkligen.
Där är den. Bomber är där!
Lite röster från telefonslussarna då. Ronny Blixt i Trångsund, den bästa tv-serie jag sett. Jag tycker att den var lika bra som Storstad, säger Jimmy Berg, 13 ifrån Boden. Handlingen var bra, men det var fel skådespelare till rollarna. Det sänker programmet till landsortsnivå. Serien kan inte jämföra sig med Dallas, säger Maria Bergström, 21, barnflicka i Jakobsberg.
Vad sjukt idag att säga att en roll som Persbrandt skulle vara fel. Det känns som att han höjde sig några år senare.
Ja. Ja, verkligen. Vi ska bara snabbt då innan vi går vidare här landa lite i att det här då är Persbrandts genombrottsroll. Och i Aftonbladet så har han fått en helsida. Kolla på den här hunken. När de tar pulsen.
Oj,
på wow. Den sexiga. Visst har han lite Kristoffer Garplind-vibe? Är det kiset?
Ja, det är det nog.
Kanske kiset, men han har ju Tony Sjögren-hår.
Ja, det har han.
Ja, fast också Garpen-hår. Med de här lockarna fram på honom. Jag är ett kärleksfullt svin, är rubriken. Och det är också så han vill bli känd, säger han.
Och det är så han är känd.
Ja, han säger här, de frågar, trivs du med att bli kändis nu? Nja, jag är jävligt fåfäng, det skulle väl vara därför. Vilka andra yrken kan du tänka dig? Jag kan tänka mig jägare, jag har examen på det. Eller konstnär, jag målar mycket. Undrar om han gör det än idag?
Gör han säkert.
Eller hur? Han säger i alla fall att han ser fram emot att göra fler stora klassiska roller och att han hellre vill hålla på med teater än med tv. Gick väl okej, känner jag. Men ja, ett mysigt litet tidsdokument det här pulsen-reportaget om den nya hunken.
Vill du vara så vänlig och flytta lite på det? Du kanske ser att jag har svårt att gå.
Vad är det som har hänt?
Jag har trampat snett.
När hände det?
21.30 igår kväll. Sen dess har jag suttit på den där jävla akutmottagningen!
Stämningen är laddad i Sverige inför att två män ska kyssas på tvn. Homosexkärlek, nytt ämne i Rederiet. Ikväll rivs en ny sexvall i Rederiet i SVT1. Två unga killar blir förälskade i varandra, skriver GT, i februari 1996. Det är alltså dags för Drömmar Mickey, som har introducerats här i säsong 8 av Rederiet, och skönhetssalongen Bellamy som han driver tillsammans med sin syster Bella. Han får ett kärleksintresse och stämningen i framförallt kvällstidningarna är upphåsad, to say the least. Expressen skriver, här skrivs tv-historia. Rederiet blir den första svenska såpan som visar en homosexuell kyss. Eller? När man dyker ner i arkiven så ser man ju att redan 1985 i tv-såpan Lösa förbindelser förekom en lesbisk duschscen där bland annat Sissela Kyle var en av de två som duschade. Så att det här är alltså inte alls första gången som en svensk såpa visar en homosexuell kyss. Och samma år, 1996, så har också Jonas Gardell kysst Mark Levengood i direktsändning under årets Guldbaggegala. Alltså borde det här inte alls vara så himla upphåsat och så himla speciellt. Men det är det verkligen. Självklart är vi medvetna om att vi sticker ut hakan en aning. Men det ska bli spännande att se hur publiken reagerar. Vem vet, vi kanske inte får några tittare efter det här. Men det finns inte en människa idag som inte känner någon som är bög. Vi är frigjorda och nu kommer det visa sig om vi är så fördomsfria som vi säger att vi är, säger Rederiets projektledare Anders Karlsson till Expressen. Jag har då tittat på avsnittet Sann kärlek? Frågetecken. Och här så ser vi då den blonde och reslige Patrik som är på tjänsteresa med sina manliga kollegor. De har alla illasittande kostymer och slips och Patrik spanar in en brud som går förbi. Gänget jobbar med data, får vi veta senare. Men när Micke och Patrik får ögonkontakt tvärs över receptionen så spelar den ljuva tenorsaxofonen som alltid hörs mellan scener i Rederiet en särskilt smäktande melodi. Lite senare i avsnittet kommer Patrik förbi Salon Bellamy för han behöver köpa en deodorant. Han frågar om Mickey har någon sort att rekommendera och Mickey säger: "Ja, oh ja, den här gillar jag verkligen. Den är ju lite mer för fest, om man säger så." "Ja, just det," säger Patrik. "Men den här är ju å andra sidan lite sportigare. Det beror ju på hur man ska använda den," säger Mickey. Ett flörtigt ögonblick uppstår och där hör vi tenorsaxen igen. Ännu lite senare kommer Patrik förbi Salon Bellamy i ett ärende igen. Han har fått en sticka i fingret. Mickey hjälper honom att plocka ut den. Patrik bjuder ut Mickey på en öl och Mickey säger att han kan ta en cola i så fall. Precis då så kommer ett gäng av Patriks kollegor förbi och säger att det jobbar en jävla bög där inne, va? Vi får se Mickey när han sitter vid baren. Och de andra snubbarna skrattar åt Patrik när han tilltalar Mickey och frågar honom om han raggar. Och Patrik säger till grabbarna att nej, hundar och bögar har jag aldrig förstått mig på. Mickey fräser till Patrik att han kanske ska bjuda ut någon han vågar istället. Senare i hyttkorridoren så ber Patrik om ursäkt för att han var feg och att Mickey fick lida för det. Och Mickey säger: "Älskling, jag led inte." Patrik säger: "Du såg ju själv, om de så mycket som misstänker..." "Ja visst," säger Mickey. Och Patrik frågar om de inte kan ta den där kolan i Mickeys hytt istället. Lite senare knackar Patrik på och har med sig 2 glasflaskor cola. Mickey tittar på video när han är ledig. De småpratar lite om film och om Mickeys stora intresse för den franska regissören Luc Besson. Patrik säger att han verkligen skulle behöva en klippning. Och Mickey flyttar närmare och fingrar lite på Patriks hår i nacken och föreslår att han ska klippa honom imorgon. Och det riktigt dallrar av sexual tension när de till slut kysser varann och kyssen är lång och innerlig och det stannar med en sån här freeze frame mitt på kyssen när avsnittet tar slut. Och jag fick verkligen så här känsla av det här, för att det var väldigt bra stämning tyckte jag. De lyckades verkligen få fram den här sexuella energin. Och jag kollade vidare lite på avsnittet efter och då kommer Mickey förbi med en ros till Patriks hytt och de bestämmer att de ska hitta på någonting när båten lägger till i Stockholm. Och Mickey, man får veta lite mer om Mickeys backstory då, bland annat att hans mamma är rädd för AIDS och att han får kondomer i födelsedagspresent istället för kalsonger och att Mickeys pappa tror att han ska växa ifrån det där om han bara får titta lite på Baywatch och olika H&M-kataloger. Och det här var ju då ett avsnitt som man trodde skulle få otroliga konsekvenser. Jag har träffat Ola Forssmed som då spelade Mickey när han var blott 22 år gammal och han berättade om hur han kände inför allt det här.
Det var så här att året var 1995 och jag fanns redan på SVT på Barn och ungdom och gjorde ungdomsserie där. Och då ringde de mig, bland andra mig. Det var nog fler som de testade för den där rollen. Men jag var en av dem och jag dök upp på angiven tid och plats och fick spela mot någon, minns inte vem. Och sen några veckor senare så ringde de och sa att det där kändes ju toppen. Så du är vår Mickey. Så blev det.
Var det en stor roll då som skulle återkomma i serien i flera säsonger?
Ja, det var en så kallad huvudkaraktär. Det fanns ju antal då. Och det här var då ett syskonpar som skulle driva en skönhetssalong ombord på Freja, båten Freja. Och jag för mig att Teresa Kraka som spelade min syster Bella var nog redan färdig. Så då fick jag träffa henne och så var vi igång. Jag minns inte att det här var dramatiskt på något sätt utan Jag har ganska få minnen ifrån det, men det måste betyda att det måste ha varit måndag i mitt huvud, jag vet inte.
Men sa de då vid audition, vi söker någon som kan spela bög?
Inte vad jag minns.
Nej.
Inte vad jag minns, men jag antar att det fanns med i personbeskrivningen av figuren att han var homosexuell. Men jag vill minnas att det inte la så stor vikt vid det i något samtal. Och det tyckte jag var intressant för att jag vill minnas att man vill ha den figuren även i andra funktioner än att vara liksom avvikande sexuellt. Avvikande 1996, det var det. Mm. Om du frågar Aftonbladet Expressen i alla fall.
Precis, för det kommer vi komma in på här nu. Att
tänka med det.
De gör väldigt stor grej av det här, känns det som.
Ja, de gjorde det. Ja, men jag tror att de underskattade sin publik lite. För att ramaskriet blev inte riktigt så stort som det hade önskats kanske från de bladen. Eller från, det fanns säkert de som blev väldigt upprörda över mitt uppdykande i tv-rutan. Men de var för få för att det skulle ge några ringar på vattnet.
Ja, för jag har gått tillbaka och tittat i arkiven förstås, vad som skrevs. Och vi har ju den här...
Bögkyssen.
Precis.
Ja, Aftonbladet, eller?
Ja, det är Aftonbladet. Ja. Precis.
Vad hade vi mer?
Och sen har vi, ska vi se... det står också så här i Expressen. Här skrivs tv-historia. Rederiet blir den första svenska såpan som visar en homosexuell kyss. Den är ju skriven av Ronny Olofsson. Och han har då intervjuat dig och han som spelar din föremålet för din kärlek, ja, Emil.
Precis. Westberg.
Ja, han spelar då Patrik och då frågar han så här. Hur var det för er, båda heterosexuella unga män med flickvänner, att kyssa en kille? Och då säger Ola Forssmed. Det är i de lägena homofobiken dyker upp hos oss alla. Jag känner mig fördomsfri, men...
Hur är det? Man skulle vilja ha hört resten av den meningen, eller hur?
Ja, men då
antingen sa jag någonting, eller så vill Aftonbladet inte återge vad jag sa.
Westberg säger, fördomarna fanns i rummet. Och Forssmed säger, vi pratade om det innan, käkade middag och lärde känna varandra. Så jag kände mig ganska trygg.
Mm-hmm. Ja, och du vet, så var det säkert. Jag minns inte detta, men jag tror inte jag hittar på det. Utan vi käkade säkert middag och pratade om det innan. Men om jag ska tänka tillbaka på det idag, så minns jag att det var kanske 4 tagningar senare. Sen var det klart och sen gick vi vidare till nästa scen som skulle utspelas i mässen. Där Joker hade satt i halsen eller något i den stilen, jag kommer inte ihåg vad det var. Men det betydde ingenting vad jag minns det som. Det var ingenting på inspelningsplats. Det var en scen som många andra.
Ronny Olofsson håller ju inte med.
Nej, okay.
För han frågar ju, ärligt talat, var det äckligt? Och Forssmed säger, jag tyckte inte att det var äckligt en sekund.
Du ser.
Punkt, punkt, punkt.
Punkt, 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 ja. Okej. Okay. Jag avslutar gärna mina meningar mitt i tydligen.
Scenen togs i 7 tagningar.
Jaha, var det så?
Innan den kändes rätt och fungerade.
Mm-hmm.
Och Forssmed säger, det var faktiskt inte värre än att göra en sexscen med en kvinna. Men det kändes som om vi övervann något när vi gjorde den.
Roligt att jag säger att det är inte värre än att göra en kärleksscen med en kvinna. Det hade jag absolut inte gjort.
Nej, precis. Men du kunde föreställa dig.
Ja, tydligen.
Ja, nej men, och sen så skriver ju både Aftonbladet och Expressen att SVT har upprättat en kristelefon.
Ja, just det.
Dit tittarna kan ringa när de känner sig äcklade av det här då.
Ja, ja, ja.
Minns du att SVT informerade dig om att det hade upprättats en kristelefon?
Nej, det minns jag inte. Men däremot minns jag att jag läste det i tidningen den dagen det skulle sändas. När allt det här liksom stod. Det var ju rubriker. Och då var jag lite svettig, ska jag ärligt säga. För jag förstod inte riktigt vilken sorts avtryck jag just hade gjort. Om det var bra eller dåligt. Jag visste inte riktigt den dagen vad jag hade gjort med mitt liv. Det visade sig att jag tagit ett klokt beslut så här efteråt. Varför inte? Och kristelefonens nummer fanns tryckt i de här tidningarna, vill jag minnas.
Ja, och sen har jag hittat här dagen efter, för då står det, dagen efter så står det, TV-pussen upprörde få.
Ja.
Igår kväll visade Rederiet den första homosexuella kyssen någonsin i en svensk tv-såpa. Men de häftiga reaktionerna uteblev. Endast omkring 20 personer ringde växeln och programupplysningen på Sveriges Television för att lufta sina känslor efter programmet.
Jag kan ju föreställa mig att vi säger 20 personer är inte många för ett tv-program i Sverige på den här tiden. Jag är säker på att 100 personer ringde om Claes Elfsberg hade valt en gräll färg på slipsen.
Nej, men det verkar ju som att kanske var det lite reklam det här för avsnittet.
Det kan det nog ha varit, och det visade sig att svenskarna var lite mera progressiva, liberala, vad man nu vill säga, än vad man trodde då.
Men minns du att du fick några reaktioner på stan efter det här?
Ja, ja, det minns jag däremot tydligt. Man levde ju ett dubbelliv då i den meningen att jag var ju min privatperson, och sen så levde jag ett parallellliv i den här tv-serien, och det var ju den som folk kände, det var ju den personen. Så jag blev bemött som den här rollfiguren hela dagarna, var jag än gick, om jag gick och handlade, eller så pratade folk med mig, eller om mig, runt mig eller till mig. Som om jag var den här rollfiguren, och det var ju någonting som alla upplevde i den här serien. Men när det här hände så var det naturligtvis olika sorters reaktioner jag stötte på. Men jag minns speciellt en resa. Jag var ihop med en tjej som bodde i Västerås, eller hade sina föräldrar i Västerås. Och precis i den här vevan, när det här kändes, så var jag där. Hemma hos hennes mamma och pappa. Och dagen efter så skulle vi gå ut på kvällen till något ställe. Och då hamnade vi så till att det dök upp massa skinheads. Och skinheads var ju väldigt populärt på den här tiden. De ser man ju inte längre. Var tog de vägen? Men de finns väl. Men på den tiden så hade de hela uniformen. Och då var det kanske 15 sådana som omringade mig på stan. Och det var ju svettigt. För då visste jag inte riktigt hur det här skulle sluta. Men då visade det sig att de ville bara berätta för mig att den här Patrik i serien, killen som jag hade kysst, hade fru och barn. Bara så att jag var medveten om vad jag gjorde och skulle se upp lite med honom, för han ville mig kanske inte helt väl. Och då, och när man tänker på det viset, så förstår jag att kanske bara 20 personer ringde till SVT och var arga. När inte ens jag upprörde dem, utan de ville hjälpa mig och styra mig rätt.
Vad sa du till dem då, minns du?
Jag tackade så mycket och sa att det här ska jag verkligen, det här har jag tagit till mig och det här ska jag, nu ska jag ställa dem mot väggen. Men, kanske, jag kommer inte ihåg vad jag sa.
Men det lustiga är ju att det verkar som att folk behandlar det här som, alltså, för nu har vi ju reality-serier där det liksom på riktigt händer. Men var folk väldigt korkade på 90-talet och inte förstod att det här var på skoj?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att de kanske var mer benägna att höra sagor. Att gilla sagor kanske. Mm. Att det fanns ju inte den sortens tillrättalagd verklighet som det finns idag. Men sen kom ju dokusåporna där man skulle skildra verklighet. En sorts verklighet. Den var ju naturligtvis uppställd, men... Och då, det blev en ny sorts sagoberättande. Men på den här tiden så gillade man väl kanske liksom att sjunka in i fiktiva berättelser mer än vad man gör idag. Kanske, jag vet inte.
Det är en teori.
En teori jag har.
Som vi hörde här så tror också Ola Forssmed lite på en teori som du och jag har haft, Emily, när vi har tittat på i arkiven på alla reaktioner på den här bögkyssen, som också folk diskuterar än idag, hur banbrytande den var. Så att vi debankar ju det här tyvärr lite nu, att jag tror inte att det var så himla banbrytande som alla numera vill se det här som.
Nej, det var väl lite, det känns som att det är som Mandela grej, alltså Mandela effekten att det liksom har, någonstans har vi fyllt i kollektivt som svensk befolkning att det här var jättemycket större grej än vad det var på något sätt. Och att det har blivit lore, typ rederiet lore, fast det egentligen inte var det. En annan grej när vi pratade om, så för du bad ju mig kolla upp, okej, men hur såg det ut med bögkyssen? Och så grävde vi. Och en annan sak som jag hittade då när jag grävde, det var ju det här fyndet.
Bra! Underbart! Kul att se er! Vi ska leda låta här ikväll. Tillåt mig att presentera en i serien ganska ond intendent, men det verkligen är han en riktig popper. Med dem här, en stor applåd till Kenneth Söderman! En stor applåd!
I mars 1996 så hittade jag rubriken Rederiet stjärnorna åker på rockturné. Och jag kände bara, ursäkta?
Och det här är också, alltså du menar mars 96. Det har gått bara en månad sedan bögkyssen.
Ja, verkligen. Det är jättekort efter. Det är alltså då rockbandet inom citationstecken Captain and the Crew, bestående av Måns Nathanaelsson som spelar Junior, Martin Forsström som spelar Felix i Maskin, Ola Forssmed då och Kenneth Söderman som spelar Tony, som ska ut på turné. Och för GT så berättar Kenneth att de börjat lira rockcovers på produktionens personalfester, men att de nu dragit ihop det till en rejäl klubbturné. Det blir lite Stones, lite U2, lite ZZ Top. Och i bästa Friends in Need anda så konstaterar han att alla människor kan sjunga, det handlar om inställning. Expressen skriver, i natt gjorde Captain and the Crew succé inför ett fullsatt diskotek i Motala. Och för Aftonbladet berättar killarna att tjejerna blir som galna under spelningarna. Och Ann, du pratade ju med Ola om det här.
När jag började i Rederiet så hade de haft en konstellation som åkte runt och spelade musik. Och då innan jag började så var det Mikael Samuelsson, Johannes Brost, Pia Gren, Kenneth Söderman som spelade Tony, kanske några fler, Göran Gillinger kanske, ja. Och det där bandet hade liksom legat i malpåse ett tag, och sen när jag började så kom det här på tal igen. Och då var det Dag Finn, den gamla Shaboom-sångaren, som ryckte in som manager om vi ville starta ett band. Så det gjorde vi, och det hette Captain and the Crew kallade vi oss för.
Otroligt.
Och vi red liksom på den här tv-framgången som vi just hade haft och åkte ut och spelade covers. Det var ett coverband.
Ja, så det var inga originallåtar med?
Ingen.
Och det som står här är ju att i Det står flickor har klätt av sig framför scenen. Aftonbladet på Rederistjärnornas rockturné. Mm-hmm. Och det står en tjej slängde upp ett par trosor på scen. Jag satte dem på huvudet och sjöng vidare. Efter gigget kom hon fram skitsur och sa: "Du, trosorna var faktiskt till Kenneth", berättar Ola Forssmed.
Ja, vad härligt att man får skäll efteråt. Det betyder att jag inte är flickidolen i det bandet.
Det är ju Annika Sundbaum-Melin som skriver den här artikeln.
Ja.
Och hon säger också att tjejerna då gillar den här Felix mest.
Martin Forsström, ja.
Ja.
Felix i maskin. Han var naturligtvis snyggast.
Ja, och det är du och det är också Måns som du jobbar med nu, Nathanaelsson. Så junior spelar han i serien.
Mm.
Och så är det Tony och så är det Felix.
Mm.
Men minns du det här?
Inte just trosincidenten minns jag inte. Men jag minns den där helgen att Annika Sundbaum-Melin följde med oss. Och jag var så tagen av det för att jag hade läst henne så mycket. Och jag var så intresserad av rockmusik. Jag kan så mycket om 70-talsrock. Och så där, så att, hon var en viktig journalist för mig. Och jag tror att vi alla var ganska uppsträckta när hon åkte med. Och jag minns att hon... skrev, kanske inte där men i någon annan spalt, beskrev den här resan tillsammans med oss, att vi uppträdde som riktiga buspojkar, beskrev hon det ironiskt, förstod vi då också kanske, att till exempel så resan, efter 3 mil på resan så åker turnébussen in med en bensinstation och då ska alla ut och köpa glass. Vilket busigt gäng. så det, vi var inte sådär jätteballa.
Nej, här har Staffan Erfors varit på också iväg med er.
Och
ser man Felix här på bilden.
Ja.
Jag gillar speciellt den här killen.
Ja, det är som en helt ensam kille där som
inklämd bland alla tjejer.
Det var kanske min publik då.
Ja, precis. Blev du gay icon tror du?
Det är en fråga för andra, men nej, det skulle jag inte säga att jag blev.
4 sötnosar från Rederiet spelar rock'n'roll.
Ja.
Mest vrålar tjejerna när Martin Felix Forsström visar sig, säger Kenneth Tony Söderman, som försäkrar att han inte är det minsta svartsjuk.
Nej, det tror jag inte han var heller.
Men det här måste ju ha varit ändå lite hett då. Alltså det här var ju innan dokusåpan, åkte ut på barturnéer och sådär. Då gjorde ni det här.
Ja, vi åkte ju på folkparksturnéer och sådär. Vi hade ju publikrekord på många ställen. Vilket är lite sorgligt med tanke på hur illa vi lät. Det lät ju fruktansvärt.
Okej! Är ni kvar?
Ja!
Vill ni ha med?
Ja!
Ni får Ola Forssmed!
Jag står då!
Woo! Yeah!
På fredagskvällen bubblade blodet manikår. Vi skulle gå på båten och dansa oss en låt. Vi grumlade.
Fick ni något erbjudande om att spela in en skiva eller någonting sånt?
Vi spelade till och med in en någonting som skulle bli en singel, men som med tiden tappades bort och jag vet inte vad det har tagit vägen. Det gavs aldrig ut. Låten hette Supernova, kommer jag ihåg.
På engelska eller Supernova?
Nej,
eller var det en svensk?
Det var en svensk text.
Och den här vill man ju verkligen höra.
Ja, det hade jag gärna gjort. Men där kan jag tyvärr inte ge några som helst ledtrådar till vad den är. Jag vet inte var den försvann.
Nej, vi får fråga. Har du frågat Måns som du
Han
jobbar
har
med?
Garanterat ingen aning.
Okej. Okay. Ja, får gräva vidare och se om vi kan gräva upp det inför det här avsnittet.
Det har jag väldigt svårt att tro, men ni får gärna
ja,
försöka.
Ja, jag vet. Det är som den här låten vi pratar om i Brinkenstjärna-avsnittet. Möttes på en strand. Som vi aldrig fick spela upp så.
Nej.
För den fanns ingenstans.
Nej, och det, jag vet, du vet, den här låten finns säkert hos den som skrev den kanske.
Om en sous vide på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en. Och den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Vem var det då? Minns du?
Det minns jag inte.
Nej, okay.
Det var en professionell låtskrivare, men vem det var minns ej, tyvärr. Apropå Mikael Brinkenstierna, så var ju det här en tid där han också opererade ganska mycket. Och han hörde ju faktiskt av sig även till oss.
Nej.
Jo, eller till oss. Nu talar jag för de andra, men det är jag rätt säker på att han gjorde. I alla fall till mig.
Vad sa han? Minns
Nej, han ville att jag skulle åka på sån här barturnéer och stå i bar och vara just Micke Rederiet som serverar öl.
Men varför nappade du inte på det direkt?
För att det kände jag inte alls starkt för. Så var det med det.
Och Brinken, tänk hur många världar som möts i det här poddavsnittet. Det trodde man inte. Rederiet, Annika Sundberg Melin från Sundkaksavsnittet och Brinken.
Brinken ändå på liksom sidan av, eftersom jag aldrig nappade på erbjudandet, så var han bara ett telefonsamtal för mig.
Okej, men
ja. Tyvärr.
Vi älskar ändå Brinken.
Oj, oj, oj. Mer än livet.
Nej, vi älskar Nalle mer. Men,
ja, oj.
Ja, men Brinken är ändå en stark karaktär, och jag blir starstruck så fort någon bara har varit i kontakt med honom. Att han har ringt dig, det är stort för mig.
Ja, men han är väl en del av kulturen. Han har väl verkligen gjort ett avtryck. Han presenterar ju någonting helt nytt och fräscht.
Precis, och ni kunde ha varit för er tid där, så det var ju... Det var lite synd.
Ja, det vet jag inte om vi hade varit. Det fanns nog fler som tog de där jobben som vi sa nej till. Så att, men jag tror att med varm hand så överlämnade vi de uppgifterna till folk som skötte det bättre.
Men finns det inga planer på en återförening av Captain and the Crew?
Inga som helst.
Nej, okej.
Okay. På grund av att jag tror att vår publik, den lilla som möjligtvis finns kvar, är för gammal för att gå ut.
Nej, nu ska det inte vara såna. Men känner du att du har skrivit tv-historia?
Nej.
Va? Varför inte?
Det gör jag inte, för att det var inte jag som skrev den där scenen. Jag var bara ansiktet för det. Jag kan inte ta någon som helst cred eller på något annat sätt slå mig för bröstet över att jag medverkade i det. Men det var inte mitt verk.
Men minns du, för du var väl med till slutet?
Ja.
Var det någon stor så här slutfest och liksom, nu går Rederiet i mål?
Ja, våran slutfest gick ju på tv. De hade hallåorna som fanns på SVT på den tiden. De presenterade ju de nya programmen från vår fest.
Jaha, och jag minns hel kväll.
Jag minns även att när man liksom kom ut från den här festen på kvällen, så var det liksom folk som hade samlats vid tv-huset för att ta farväl. Och vi hörde även talas om att det var någon manifestation nere vid kanske Nybrokaj och sånt där. Folk slängde kransar i vattnet.
Oj.
Ja, det är oerhört sjukt.
Tack för att du var med i den här podden och berättade så vackert om Rederiet, Ola. Ja,
tack själv, tack för att jag fick vara med. Jag är en stor fantast av den här podden. Så jag kommer att lyssna även på detta avsnittet som om jag inte var jag, utan bara en vanlig konsument.
Ja, hoppas du njuter riktigt mycket.
Det kommer jag göra, det är jag säker på.
Under tiden som Rederiet sändes, det pågick ju ändå alltså i 10 år, så kom det ju framförallt en stor konkurrent som hade premiär, och det var ju serien Tre Kronor, också skapad av Peter Falk som gjorde Rederiet, men den här gången för TV4. Och det här tog ju tidningarna fasta på, framförallt kvällstidningarna, och här har jag hittat en artikel i Expressen som heter TVs såpgubbar, här slåss de öga mot öga. Och då står det så här: ett krig pågår i Sverige. Mer än 2 miljoner människor följer det, samtidigt som de njuter, skrattar och upprörs. Kriget mellan Rederiet och Tre Kronor. Och då har Expressen pratat med de två huvudförfattarna då i serierna. Bror Yngve Andersson som skriver mest för Rederiet, och Mikael Hancock som skriver Tre Kronor. Och sen gör Expressen en egen uppskattning då, vilken av serierna innehåller mest sex, har flest kändisar, bäst intriger och de snyggaste skådisarna. Och då har de låtit Expressens Eva Keller och Anna Hultgren sätta getingar på de här två. Och då har de då
gjort två spalter. Tre kronor på vänster sida och sen Rederiet. Puddingar. Då ger de två getingar till Tre kronor och skriver: polisen Leif är visserligen snygg i uniform, men vem mer kan kvinnorna sukta efter? Däremot finns det gott om unga babes som Sanna och Tanja. Och i Rederiet, det får fyra getingar. Gott utbud för både yngre och äldre. Felix, Elin, Tony, Jeanette, Georg och Lina är alla godkända snyggingar. Plus för tjusiga kärringar som Beatrice och Yvonne. Sen har de listat de värsta svinen, förlorarna, persongalleriet. Sex, där får Tre kronor, fem getingar och Rederiet får bara två. Intriger, där är det lika. Miljö, där vinner Rederiet återigen. Signaturmelodin, där vinner Tre kronor.
Va?
Ja, det är sjukt.
Det är insane.
Ja. Ja. Politisk korrekthet, där får Tre kronor fem av fem. För då står det: här behandlas flyktingfrågor, mobbing, skilsmässor, sjukdomar, otrohet, kärlek mellan olikfärgade. Och i senaste avsnittet dök det även upp en kvinnlig alkoholist, medan i Rederiet, de är för konservativa. Men det försöker man rätta till genom att låta färgade Bella och homosexuella Mickey öppna skönhetssalong ombord på Freja. Dallas-status får också Tre kronor 2, Rederiet 4. Summan blir att Tre kronor vinner med 38 mot 37.
Oj, det var ändå tajt.
Ja, väldigt tajt.
Ja. Jag hittade ju på samma tema en liten spännande observation från Anders Björkman, Expressen 96. Samma handling i Tre Kronor och Rederiet. Och han skriver: medan nya svenska tv-serier försöker tränga sig in i tablåerna, så har jättarna, Rederiet och Tre Kronor, trasslat in sig i varandra. Är det en tillfällighet eller är det avancerat industrispionage? Och sen har han gjort en uppspaltning här med så här: den här blir gravid och den är gravid och den här är full och den här är full. Och liksom att alla intriger går mer eller mindre som en röd tråd genom varandra. Citat: just när man sitter där och prickar av parallellerna, vad händer då? Jo, alla damerna i Tre Kronor beslutar sig för att åka på en Ålandskryssning. Visserligen är det inte ombord på Freja, men när de leder packade Ann-Sofie ner till en hytt, så påminner det väldigt mycket om när fulle kapten Lager just vinglade ner i sin. Synd att Tre Kronor inte vågade, fick eller hade tillräckligt med självironi, för då hade de kunnat låta damen åka med Freja. Det hade inte behövt vara så omfattande. SF som gör Tre Kronor kunde väl ha lånat studion med baren av SVT Drama och låtit bartenden Joker servera drinkar till Mälarvikens damer. Tittarna hade uppskattat det och Johannes Brost hade älskat att vara med i Sveriges två största tv-serier samtidigt. Det är ju svårt att hitta fler intriger som liksom, alltså efter X-säsonger så börjar man gå på tomgång. Det är därför det är flera gånger som typ det är onda tvillingar som dyker upp och sånt där i Rederiet och i alla andra såper liksom. Men just det här med att Johannes Brost hade älskat att vara med i två av Sveriges största tv-serier samtidigt är väldigt sant, och det leder oss också in på liksom den här meta-tv-serien som förekommer i Rederiet.
Alltså det är verkligen, de är synska.
Jag vet, det är helt otroligt. Så i säsong 19 så har en dokumentär gjorts om båten Freja som har ställt Dahlén-rederiet i dåliga dagar. Och för att få tillbaka lite goodwill så bestämmer sig Rebecca Dahlén för att producera en reality-såpa som ska utspela sig på båten, där Johannes Brosts karaktär Joker ska vara huvudkaraktären, som ska sändas live and direct till Sveriges befolkning 24 timmar om dygnet. Och sen då klippas ner till någon slags supercut och sändas en dag i veckan också då. Så det är väldigt så här Big Brother-inspirerat. Vi kan lyssna lite på hur det låter här.
Det är så att vi håller på förbereder en ny programserie för vår tv-kanal.
Alltså, jag trodde att det var färdigfilmat här ombord.
Ja, jag kan förstå det. Men det här är ett underhållningsprogram. En typ av dokusåpa helt enkelt. Vi vill alltså följa någon i personalen på en sån här finlandsfärja. Och vi har valt dig som huvudkaraktär.
Mig?
Ja.
Varför då?
Ta det som en komplimang. Det är du som passar bäst helt enkelt.
Och det som är så roligt med det här, det är ju just att den här serien heter Färjan.
Det är otroligt. Tänk dig Johannes Brost istället för Håkan i färjan sen.
Ja, ja, så Johannes Brost, eller så här, Håkan walked so Håkan could run. Det är liksom som att produktionen som sedan producerade färjan för Kanal 5 bara direkt stal konceptet. Tror du att det kan vara så?
Det kan säkert vara så. Och jag minns, du Annika har ju sagt till mig också att du tyckte att det är konstigt när de får de här återkommande karaktärerna som bara åker med båten.
Mm.
Och då sa jag, ja men det är ju så i färgen, alltså exakt. I dokusåpan. Vi har ju vissa karaktärer i färgen som liksom är med för att de åker färja varje vecka. Och så är det också i Rederiet.
Mm. Verkligen.
Det jag gillar allra mest med det här är förstås att de har döpt ett avsnitt till dokusåpa.
Jag tycker generellt att det är otroligt starka avsnittsnamn. Slå mig med din rytmpinne. Jättebra. Salt, lögner och vänskapsband. En referens till Sex, Lies and Videotape.
Talande tystnad, obehagliga överraskningar, svarta tankar. De här kommer efter varann.
Mm.
Det är liksom otroligt. Vem...
Men den här då? Skvallerbytta, bingbong.
Oj, 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 oj.
Det är blandat liksom superdramatiskt med bara, okej.
Okay. Ja, men här ser man också tycker jag just hur Rederiet går från liksom i 1992 och är i en tid, en svensk tid, till att bli liksom modernt. Det är mycket inzoomade mobiltelefonskärmar i sista säsongerna där man ska se att de kommunicerar med sina 3210. Och det är ett avsnitt som cirkulerar mycket kring en Tamagotchi. Så att de liksom är ju ändå, de har fingret på någon slags puls. Vilket jag uppskattar.
Tamagotchi, absolut.
Ja.
Nej, du ser. Det spelar ju ingen roll vad jag gör.
Ska jag titta på den?
Försiktigt.
Ja, ja. Vet du vad det står? Det står, we are finished.
Vadå? Vill hon till Finland istället?
Fattar ingenting. Hon har gjort slut. Finito.
Nej, men så kan hon inte göra. Vad tryckte du på för knapp?
Men blanda inte mig i det här. Strunta in där nu då, så hinner du jobba lite grann.
Annika, take it away.
Ja. Rederiet är ju byggt av relationer, kan man säga. Det är Reidar och alla hans barn. Det är Tony och alla hans flörtar. Och från allt det här, så när jag såg på Rederiet så kände jag att jag måste ha koll på det här. Så lite grann för min egen skull så började jag rita upp hur folk hängde ihop egentligen. Så här har vi den då, Rederiet, säsong 1-10. Skulle man göra de 10 andra säsongerna så skulle det bli minst lika mycket människor till.
Jag ska säga också att det här är alltså relationskartan som vi pratade om i början av avsnittet. Som precis. Annika har ritat, och vi kommer lägga ut en bild på det här på vår Instagram.
Ja, men precis. Högst upp i mitten har vi Reidar Dahlén, den stora huvudpersonen i hela serien.
Patriarken liksom.
Jajamän. Och vi har hans 3 barn, Rolf, Rebecca och Renate. Och sen blir det ganska mycket kaos.
Karl Reidars son.
Ja.
Ja.
Just det.
Tillsammans med Beatrice.
Exakt. Just det. Så han har ju fått ett barn. Det här har man liksom förträngt. För att man vet ju att han är
Beatrice son. Precis. Så här är det då. Reidar var gift med Elinor.
Just det.
De fick 3 barn. Och det är de här som det börjar med i, som det är liksom det här Succession-liknande.
Exakt. Det är originalcasten.
Reidar är lite workaholic. Elinor blir less på att han aldrig ska gå i pension så de kan åka till ett varmt land, så hon hoppar från båten.
Ja, hon tar ju sitt lilla liv så att säga.
Mm. Sen har vi några säsonger in, så ska då Reidar gå till sin frus grav. Och vem sitter där böjd över? Någon som ser exakt ut som frun han har begravt.
Så sjukt.
Det är ju Beatrice. Och Beatrice har sin son Karl. Och Karl kommer in och vill få jobb. Han har jobbat på en annan färja ute i något varmt land. Sådär. Och sen kommer det ju fram då att Karl är ju då barn till Reidar. För uppenbarligen så hade han en relation med då tvillingssystern till sin fru. Där någon gång. Ungefär i samma veva som han själv fick barn. Så det här börjar ju liksom bli en ganska stor gröt av det. Vi har också att det kommer fram ett tag senare att Tony, som håller på med skumraskaffärer och allt möjligt, lite seriens bad boy, ja, det är också Reidarsson.
Ja, och det tror man ju inte, för att han är ju son till Bert-Åke Wargs karaktär i liksom originalutförandet. Och sen får man veta att det inte är så.
Mm, han har vuxit upp med, gud, nu tappar jag namnet.
Gustav.
Gustav, han växer upp med Gustav.
Som sin pappa.
Som sin pappa, men då har ju då Tonys mamma haft en relation med Reidar. Det visar sig också att när vackra, vackra Mona kommer in.
Vad för fan ser du för?
Oh, förlåt, jag såg det inte.
Ingen fara.
Och det här är ett avsnitt som jag tycker att alla ska titta på när Mona kommer in på en motorcykel. Mm. Tony blir liksom betagen av henne ganska snabbt. De har en relation.
Du måste ju se vem som spelar Mona.
Ja, Mona, det är ju Regina Lund.
Vår älskling.
Ja.
Tony och Mona har någon slags relation och Mona också relationer med väldigt många andra. Ibland är det bara ett spel, ibland är det äkta. Men Mona är också Reidars barn.
Hur många barn har Reidar? Hur mycket har han varit runt?
Han har varit runt väldigt mycket och det kan man inte tro när man ser. Han ser ut som en liksom ganska traditionell familjefar och barnen är ju så viktiga för honom också.
Ja, det är så gulligt smart sätt att tänka att så här... Jag vet inte, men han ser ju verkligen nu, precis som du säger, som så här liksom en snäll farbror bara. Men han är liksom...
Hjälte.
Han är Genghis Khan. Han är liksom pappa till alla.
Det är en riktig patriark.
Ja, verkligen.
Och precis innan vi började spela in så visade ju du mig, Annika, ett klipp där han också raggar på sin dotter, Mona.
Ja, men han visste inte att det var det då.
Nej, men ändå, hon är så mycket yngre.
En annan favoritkaraktär är ju Günther, som kommer in som ny kock. Han är ju tysk. Han har varit ute i Europa på massa olika restauranger. Snart visade det sig att han fejkar sin tyska brytning. Och han heter egentligen Per Åk.
Utan er alla här i köket och restaurangen så hade det aldrig gått. Den här kärnan är lika mycket er som min. Tack ska ni ha.
Jag kan ju säga att den tyska brytningen är inte superbra som tysktalande då.
Nej, men folk gick på det.
Mm. Den här kartan är otroligt pedagogiskt gjord. Du har liksom streck i olika färger för gifta, syskon, förälder, barn, olika streck, kärlek, affär och sen har du ett streck för våldtäkt. Men vi kommer komma in. Det kommer ju faktiskt en våldtäkt till som vi tar upp i den här listan som vi gemensamt ska komma fram till. Då, för jag gav dig uppdrag att göra Annikas topp 5. Två stycken olika listor. Topp 5 toxiska relationer och topp 5 tragiska dödsfall. Så har du gjort en lista här nu?
Ja, jag har gjort min läxa. Mm. Jag skulle säga att, som jag redan har nämnt, en toxisk relation är ju då Reidar och barnen. För likt Succession så är det någonting med de här männen som ska ge allt till sina barn men ändå på ett vis låta dem spela mot varandra i kampen mot att nå. Jag vet inte om det är det här egocentriska draget som man har.
Jag tror att Reidar är narcissist.
Mm, det kan mycket väl vara så.
Då brukar man spela ut barnen mot varandra.
Grov anklagelse. Falskt förtal.
Mycket tyder på det. Mm-hmm.
Och varje gång ett nytt barn kommer in i bilden, då ska de få jobb. Kanske få bo liksom på en fin adress där i närheten. Allting för barnen som han för en dag sedan inte visste fanns.
Så en toxisk relation, är det nummer 5? Vi går uppåt på listan, antar jag.
Ja.
Så nummer 5, Reidar och barnen.
Plats nummer 4, Malte och djuren. På den här båten så kommer då, på tal om de här återkommande karaktärerna, så kommer Malte som alltid ska ha med sig väldigt farliga djur. Ibland lite snällare, men djuren ska med på båten. Malte är ju väldigt speciell och av någon outgrundlig anledning så släpps alltid de här djuren ut. Inte med mening såklart. Men det är ormar, det är skorpioner, det är någon kanin. Ja, det är allt möjligt.
Så det är inte farliga djur, ja.
Både och. Kaniner kan vara farliga.
Men hilarity ensues alltid, ja.
Plats 3. Barbro Pastorelli. Min man är italienare. Barbro Pastorelli, ett otroligt namn. Hon kommer in som en virvelvind och ska hänga upp konst hemma hos Beatrice. Köper och säljer konst och så. Hon träffar Gustav för att hon krockar in i honom på båten och hennes nyinköpta parfym går sönder.
Men hon är ju redan gift, så vad ska hon med Gustav till?
Precis. Ett tag senare så kommer det fram. För man ser att de har ju någonting. De fastnar. Barbro presenteras ju alltid med att hennes man är italienare. Men det visar sig snart att mannen, han är ju död. Barbro Pastorelli är singel. Därför hamnar inte Barbro och hennes italienska make högre upp på listan. Även om det skapar en viss tension där. Mm. För allting löses ju och hon och Gustav får varandra till slut. Plats 2. Någonting som utan den här toxiska relationen så skulle ju inte serien finnas nästan. Så är det kanske med alla de här. Men Per Silver och båten Freja.
Ja, det är en speciell relation. Per Silver spelad av Peter Harrison alltså.
Mm. Det är en otrolig karaktär, göteborgaren, som är i Stockholm och vill verkligen ha Freja till varje pris. Freja är verkligen det här vinsten längst bort i tunneln som han måste till. Och det är mycket av vad serien går ut på egentligen. Hur Per Silver försöker spela ut Reidar på olika sätt.
Nu är ni nöjda, va? Ta ledare!
Plats nummer 1. Carl och Emily.
Dun, dun, dun.
Och här tänkte jag, Ann, att du kan få berätta lite om Carl och Emily.
Jag har ju djupdykt i Carl och Emilys relation, tittat på många avsnitt med dem. Hon introduceras ju som Carls sekreterare då. Och hon spelas av Anna-Maria Kjell, numera känd ljudboksuppläsare. Och hon fattar snabbt tycke för Carl då på ett mer än ett professionellt plan. Och sen så blir det ju känslor mellan Carl och Carina Lidboms karaktär Alexandra Remmer där. Det här gillar ju inte Emily. Så hon, ja, det blir verkligen Stephen Kings lida av alltihop. Hon kidnappar Carl för han har fått minnesförlust i ett avsnitt. Och då tar hon tillfället i akt, kidnappar honom. Och kedjar fast honom sen när Beatrice, Reidar och hans kärleksintresse Alexandra anar oråd. För Carl kommer ju inte till kontoret. Var är han? Och Emily säger, jag vet inte var han är. Men då inser hon, då kommer de ju komma till lägenheten. Så det är bäst att hon tar upp honom på vinden och där kedjar hon fast honom. Och i en scen, och det här får man ju se, våldtar honom. Det är starkt, det är obehagligt och det är verkligen toxiskt.
Dumma, dumma Alexandra. Hon är inte bra för dig. Kommer att bli mycket lyckliga tillsammans. Ser nu vad jag ställt till med.
Det är otroligt toxiskt. Det är också toxiskt att de har lagt på så här ljud av duvor som kuttrar i bakgrunden. Vilket traumatiserade mig djupt när jag såg det här. Och jag hatar fortfarande det här som hörs samtidigt som hon liksom drar ner sina underbyxor och drar upp hans, eller drar ner hans gylf och bara visa att du vill. Det är så jävla grovt.
Och det börjar så oskyldigt. Carl försöker bjuda ut henne på, eller bjuder henne på lunch bara för att kollegan också har gjort det. För att visa någonstans att han också är med i spelet. Men det här tolkar ju Emily som en invit snarare.
Hon, Emily, är psykopat.
Ja.
Helt enkelt.
Ja, och hon är ju också den stora skurken. Alltså genom serien så är hon inte med så mycket. Men jag tror att för många av oss som tittade så är hon den som flest kommer ihåg som så här, the villain. Och det var inte jättekul att heta Emily under den här perioden heller.
Hon ser ju också ganska läskig ut när hon har bandagerat ansikte.
Gud ja, för hon sprängs ju i luften. Och sen dyker hon upp igen med såna skydd för näsan och massa bandage och hon har tappat håret. Det är väldigt grovt alltså.
Mm.
Väldigt obehagligt.
Men vi har ju också en annan toxisk relation i Carls liv som inte fick plats på den här listan. För att Emily hon slår alla andra med hästlängder.
Mm.
Och det är ju Jeanette, seriens bästa frisyr skulle jag säga.
Ja, väldigt skarp pars.
Ja.
Ja, och Carl och Jeanette, de liksom triggar varandra ganska mycket i det här, i vad de kan göra för olika utspel och sneaky stuff för att komma till makten. Carl själv, som då är son till Reidar, gör ju väldigt mycket grejer, som när han förgiftar Reidar.
Absolut normalt att göra mot sin pappa.
Ja, byter ut hans suketter. Så varje gång Reidar dricker en kaffe, då blir han för lite mer arsenik.
Mm, starkt. Och jag hade ju en väldigt tydlig minnesbild också, som jag sa till dig. Jeanette vid en spjälsäng. Det här liksom har etsat sig fast så på min näthinna. En scen med Jeanette vid en spjälsäng. Jag visste inte vad betydde det. Jag kommer bara ihåg, alltså som alltså en lilla ansåg det här. Jeanette vid en spjälsäng. Jag visste du. Någonting var fel. Men jag visste inte vad. Men nu har jag kollat på det. Och det är ju då att Jeanette och Carl får en dotter. Barnet döps Carolina och hon dör i plötsligt spädbarnsdöd. Och då blir Jeanette galen. Anklagar Carl för att ha dödat Carolina. Och skaffar sin yxa. Försöker mörda Carl. Och det här är en väldigt dramatisk scen när man tror att hon gör det. För hon går in i sovrummet och liksom slår med den här yxan. Men Carl var inte i sängen. Det är bara några kuddar eller någonting som ligger där. Och man får se sen hur de kommer och för bort Jeanette och hon tas in för sluten psykiatrisk Vård, slut på Jeanette i serien.
Topp 5 tragiska dödsfall i rederiet. På plats 5. Elinor hoppar från båten. Ja, det här är ju supertragiskt i hur hon och Reidar, hon försöker ju få Reidar att åka utomlands med henne. Men han bara jobbar och jobbar och jobbar. Och lite grann på pin kiv känns det också, som att hon går på båten och hoppar från den. På något vis liksom tar då det Reidar älskar mer än henne kanske, båten, med i det som blir hennes död.
Ja, verkligen. Och sen så tänker jag också så här, på ett sätt kanske det är bra, för hon är så himla oförstörd på ett sätt. Liksom, redan i första avsnittet så berättar ju hon att så här, åh, han ska äntligen gå i pension och vi ska resa till Portugal. Vi flyttar till Portugal. Hon är så himla, hon är fan besatt av Portugal. Så att det kanske är bra att hon liksom dör tidigt, för att annars hade ju hon fått se all the fucking around and finding out som han gör efter det liksom. Så hon, får ändå, hon dör ändå. Det är tragiskt som 17. Allt hon ville var att ta sin man till Portugal, men hon slipper se skiten sen.
Hon skulle ju också bara kunna flytta till Portugal själv, eller?
Men man gör inte så.
Du, det här handlar om överklass. De tänker inte som vi.
Jag känner Eleanor lite av en drama queen ändå.
Mm, tiny, tiny bit.
Plats 4. Barbro Pastorelli. Efter att ha gift sig med Gustav, de köper liksom ett litet hus och bor där tillsammans. Barbro får cancer och hon kommer dö, och de vet det här. Så Gustav slutar i maskin för att vara med Barbro. Det sorgligaste i det här är också att Gustav får av Barbro en liten inspelningsbar papegoja. Jag hade en likadan när jag var liten.
Åh nej, trauma.
Mm-hmm. Och Barbro ber Gustav att hjälpa henne att dö. Och han gör detta även om det senare visat sig att det var inte han som gjorde det. Så att han slapp liksom några följder av det. Men han sitter där efter att hans älskade, älskade fru har gått bort. Och så hittar han den här papegojan där hon har spelat in ett meddelande. Som han lyssnar på om och om igen.
Jag älskar dig, Gustav.
Ja.
Ja, det är så fruktansvärt sorgligt.
Mm, och det är så fint.
Jag älskar dig, Gustav.
Ja.
Vad fin den var.
Tryck lite lätt på magen nu. Jag älskar dig, Gustav.
Oj, 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 vad fin den var. Oj, oj, oj.
Plats nummer 3. Victor dör av ett stick från en skorpion. Som han också får i present.
Av sin far, va?
Ja, det känns kanske som att hans far hade någonting mer med det här att göra då.
Det känns ju inte som en present man ger någon man vill visa sin kärlek, kanske.
Nej, ansträngda familjerelationer.
Mm,
det finns gott om dem.
Men Victor Emme var ju också, alltså han var ju psykopat. Ja. Så att, grov grej att dö av skorpionbett. Men det kanske inte var så många som var ledsna över det.
Det känns ju väldigt 90-tal att bli stungen av en skorpion. Jag har tänkt lite på det här, för det är på samma sätt som man var väldigt rädd för att bli stungen av en skorpion när man var liten. Så var man rädd för att gå ner sig i kvicksand. Något man inte heller skulle göra idag. Och man var väldigt, väldigt rädd för att man skulle bli misshandlad eller jagad av nazister.
Plats 2. Elin mördas av nazister. På båten så kliver ett nazistgäng på och attackerar Mickey. För han är ju bög. Elin försöker gå emellan och det utbryter tumult. Och senare så slår de här nazisterna ner både Elin och Mickey. Elin förklaras hjärndöd och det beslutas sen att de stänger av maskinerna. Vi har inte kvicksand. Men vi har en svets på första platsen.
Ja, det här var ju core memory unlocked när du tog upp det här.
Plats 1. Erik blir insvetsad. Erik som alltså börjar, han är ihop med Lina. Alltså Reidars barnbarn. Och han håller på med business. Men nu tänker han sluta på Dahléns för ett jobb i Sydafrika och han avtackas på Frias invigningsfest. Men innan han anländer till festen så råkar han hitta då arsenikburken i Karls låda. Den som Karl då använde för att förgifta Reidar. Han får bråttom och söker upp Karl. Och Karl då råkar slå ner honom.
Hatar när det händer.
Och Erik bryter nacken och dör. Karl, han får ju då panik. Han bara, jag kan ju inte, jag är ju på toppen av min karriär typ snart kanske. Efter att Reidar har dött av den här arsenikförgiftningen.
Jag ska ju snart bli våldtagen på en vind.
Ja, ja, till, absolut. Och tappa,
till ljudet av krr, krr, krr.
Ja. Tappa minnet ska jag hinna göra också.
Exakt.
Ja, nej, men i alla fall, han grips av panik och han svetsar in Eriks lik i ett förråd för att dölja mordet. Så det här blir då ett stängt rum på Freja som är helt igensvetsat.
Fruktansvärt.
Och där tänker jag, det är nog väldigt jobbigt sätt att dö på.
Ja, han dog av misshandel, så svetsa in, det var ju liksom efter.
Men jobbigt för hans efterlevande.
Potato, potato, herregud.
De letade ju aldrig efter honom, för de trodde att han hade stuckit till Sydafrika.
Ja. Nej, men det får ju en också tänka på när Georg Lager, alltså kaptenen, brinner upp i ett rum som Vera Bengtsson liksom stänger. Hon stänger inte det, vill jag säga. Jag vill redeem Vera Bengtsson lite, för alla tyckte att hon var så hemsk. Men hon gör ju det för att han ber henne. Stäng, jag ska brinna inne för att rädda Freja liksom. Och då dör han. Men den platsen inte heller. Den blev en liten bubblare
en liten
här.
Bubblare här. Ja. På tal om det. Kanske den bästa matchningen i serien är ju att Uno och Vera Bengtsson gifte sig på slutet.
Jag vet. Älskar det. Jag tänker inte recappa det sista avsnittet, och det är för att det kommer en stor twist på slutet som jag inte vill avslöja. Men jag kan berätta att det slutar lyckligt för alla. Avsnittet är en dramaturgisk kopia av det första avsnittet, vilket jag älskar. Så det är som bomb som placeras ut på en städvagn på färjan Freja och som sen körs runt på båten medan handlingen liksom pågår runt den. Alla gifter sig och alla som ska bli ihop blir det, och Joker lämnar båten. Och det här är ju liksom seriens längsta och mest monogama förhållande som får ett slut, nämligen det mellan Joker och Uno. Och det låter så här.
Det här är någonting som jag måste göra för att kunna gå vidare i livet.
Alltså, betyder inte jag och Freja någonting för dig?
Jo, jag kommer ju sakna dig och alla andra jättemycket.
Men tänk på allt som vi har gjort tillsammans. Alltså, jag gör vad som helst för dig. Ny tjänst. Större hytt. Fler raster. Längre ledighet.
Uno, det handlar inte om det. Jag trivs jättebra på Freja. Det är dags för mig att gå vidare. Vad du än säger.
Avsnittet slutar med att en hemlig finansiär som gått in och blivit storägare i Dahlén-rederiet avslöjas. Och med det avslöjandet kommer också en sista stor plot twist som jag inte kommer berätta här. Slutet gott, allting gott, när man än en gång lyckas avstyra att Freja sprängs i luften genom att kasta bomben över bord i sista sekund. Ett avsnitt som ändå sågs av ungefär 1,5 miljoner tittare.
Ja, och jag ska dra lite om slutet på rederiet, för vi har ju en liten teori här som jag kallar, är det bättre att som Tre Kronor go out with a bang än att fade away? När Tre Kronor då går i mål med den otroliga scenen där pastor Stenfrisk spränger hela jävla Mälarviken i luften, då liksom pratar ju alla om det här. Rederiets slut pratar ju inte folk om på samma sätt, för att liksom rederiet var mer så low key, pågick, blev lite sämre och sen bara fejdade ut. Sen som du säger, stor twist och även mycket kändisar som dyker upp där i sista.
Ja, de har ju cameos av Markoolio, Lill-Babs och Annika Lantz.
Ja, och Niklas Strömstedt.
Och Niklas Strömstedt, helt randomly. Som alla fyra dyker upp, och det är bara att liksom, de säger varsin replik i princip.
Jag vill bara säga att Barbros replik är otroligt ikonisk. Mm. Vi kan höra hur den låter.
Hej.
Anledningen till att Tre Kronor fick det här slutet har jag läst är ju för att manusförfattarna var ju sura då på, sägs det, på att de skulle få avsluta hela serien. Och TV4 blev rasande när programmet gick ut, för tydligen så hade liksom ledningen inte varit medvetna om att det skulle bli så här på slutet. Så de tyckte att manusförfattarna hade gått över gränsen. Och sen när Rederiet då går i mål 2002, då får programmet Aftonbladets TV-pris. Kanske en liten revansch, men det känns ju mest som liksom ett pris för lång och trogen tjänst. Och sen så berättar Johannes Brost i en intervju med Svenska Dagbladet, där de skriver inför det här sista avsnittet, Sista resa med Freja, att det har varit liksom bråk. SVTs dramachef då, Daniel Alfredsson, han vill ta in en ny serie som heter Skeppsholmen, även den är långkörare, och så vill han ja, skulle man fortsatt göra om rederiet, säger Johannes Brost, då hade man fått modernisera det så mycket och SVT hade varit tvungna att satsa pengar på det. Men Johannes Brost tycker att 10 år är lagom, men slutet är lite snopet, säger han. Vi fick själva aldrig ta beslutet om ett sista år. Man fick läsa i tidningarna att den nya chefen ville lägga ner. Det kändes konstigt för oss nere på golvet. Och jag har också läst en intervju med Daniel Alfredsson där han liksom, hur mycket han ska satsa på det här Skeppsholmen. Som man liksom aldrig hört talas om.
Det gick 2 säsonger.
Ja, och de enda kända namnen som jag hittar i rollistan är Aviciis mamma, Anki Lidén och Sanna Bråding. Såg någon denna ens?
Jag fick en liten sån flashback när jag bara kollade. För jag, när jag läste det här så var jag så här, men gud, jag måste gå in och kolla. Och då kände jag igen det lite grann. Men det är ju ett problem att göra en sån serie som utspelar sig på liksom det sättet som den gjorde. För det var ju typ att ett stort kollektiv av flera familjer bor och driver företag i samma byggnad i princip. Och så här förvecklingar däremellan. Det universumet är för litet, tror jag.
Mm.
Jag vet inte. Det bara kändes sjukt ointressant. Och det blev ju heller verkligen absolut inte en tittarsuccé.
Nej. Aftonbladet, de skriver också så här. Storbråk om rederiet är rubriken. Och då skriver de, serien slutar för gott imorgon. Och SVTs dramachef Daniel Alfredsson dödförklarar svensk tv-såpa. Och det får ju Peter Falk, rederiets och Tre Kronors skapare, att rasa. Kvalificerat skitsnack, säger han. Men det står också att pensionärstämpeln lyser i pannan på rederiet. Och jag insåg ju när jag gick igenom olika artiklar inför det här att jag har skrivit om rederiet.
Nämen.
När jag jobbade på Aftonbladet Plus så skrev jag den här artikeln. Då såpafärjan Freja, nu på havets botten. Och det handlade då om att skeppet som syns i inledningen, alltså i vignetten, har sjunkit till botten. Och tydligen så intervjuade jag också Bert-Åke Varg om det här.
Jaha.
Stort ögonblick i mitt liv som jag hade förträngt tills jag läste. För då berättar bland annat han då att... jag kommer ihåg den första julfesten vi hade. Den hade vi ombord på Birka Princess, som då är Freja i serien. Det var efter att vi spelat in första säsongen. Och alla gamla rävar och annat löst folk festade tillsammans och hade trevligt, säger Bert-Åke Varg som spelade maskinisten Gustav Sjögren i samtliga avsnitt. Och jag vill också trycka lite på att Freja då i ett avsnitt som jag har kollat på, avsnitt 300, då har Freja en själ och är berättaren i hela det avsnittet. Har ni sett det?
Just det, ja.
Ja, det är väldigt bra om man bara vill få en recap för hela serien. För då liksom, det är ett sånt här klippa ihop klipp från tidigare säsonger som de ofta gör i amerikanska sitcoms. Och det är en finlandssvensk röst, Birgitta Ulfsson, som spelade Muminmamman i tv-serien om Mumintrollen.
Lite fint ändå att Freja fick återförenas med Elinor där på slutet.
Ja, precis. Inte samma, alltså det var väl i Östersjön och hon dog i Medelhavet. Ja, men...
same, same.
Jag har varit med länge nu. För länge, tycker vissa. Kanske är det dags att ge upp. För mycket bråk, för många onda människor. Alla dessa år jag har färdats genom skärgården ut på öppet hav. Jag känner till minsta kobbe, minsta skär.
Allmänt om serien så tycker jag att det är kul att det är så många som blir spelberoende. Alltså av de som jobbar på Freja, generellt.
Irma.
FN. Och sen nu när jag sett det så känner jag också, ja men som jag sa, Redeem Vera Bengtsson, hon var ju inte så hemsk som man minns. Men Gustav Sjögren, förlåt Bert-Åke Varg, men inte så mysig som jag kommer ihåg honom.
Han är ganska grumpy.
Ja, han är grumpy hela tiden, men jag minns när man var liten, man tyckte han var så underbar. Så jag väljer att så här, radera allt jag har sett nu och bara komma ihåg honom som det.
Jag tycker att om man har möjligheten nu i mellandagarna att bincha lite Rederiet så rekommenderar jag verkligen att man gör det. Och man kan utgå ifrån att bara scrolla runt, titta, hitta ett avsnitt som låter bra. Gå på känsla. Alla avsnitt är bangers, verkligen. Så det tycker jag att man ska göra. Tack så jättemycket för idag allihopa och tack Annika för att du kom hit och visade oss din otroliga relationskarta.
Tack så mycket, men nu ska jag iväg på ytterligare en grej.
Du har lyssnat på Oförskämt att anta, en podd om ful kultur med mig, Ann Edliden och Emily Dahl. Vignett av Jogge Nohall. För källförteckning och vidare fördjupning om varje avsnitt besök vår hemsida oförskämtpodden.se. Och glöm inte att prenumerera på podden i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt. Nu iväg på ytterligare en grej. Hej då!
Hej då!